Ny dag, nytt poddavsnitt. Efter ett mindre uppehåll med NHL Puls är Hockeypuls extra tillbaka. Den här gången med Johan Svensson som precis som jag har följt Djurgården Mora från TV-soffan. Och jag undrar lite här Svensson vad du hade för tilltugg till den här första HAC, min kompis.
Det var inte mycket roligare än en trött kanelsnäcka och en kopp kaffe.
Mm-hmm. Hemma bakad eller?
Nej, så bra var det faktiskt inte, utan det var faktiskt köpt på ICA Kvantum.
Okej, okay. Trist ändå. Ja. Men så här, jag skulle vilja börja avsnittet med... Alltså i varje geni bor ju en liten bit galenskap. Och det får man väl säga om Linus Klasen i den här matchen. Den där straffen han lägger, för mig är det hockeyporr med hur han glider fram, vrickar lite lätt på höften och så lyfter han upp det i nättaket med de där handledarna samtidigt som Ignatjev, jag menar, han står ju still som en runsten på Gotland egentligen.
Ja. Alltså, ja, jag tänkte när han glider fram, nu kommer han göra någonting extremt nonchalant och det kommer ju jublas om den går hem, men alla kommer bara undra vad fan håller du på med om det inte går hem. Och han glider fram och gjorde exakt det nonchalanta och givetvis lyckas han med det också.
Ja, men sen är det ju det matchstraffet, det är ju direkt korkat och det är ju tur för Djurgårdens del att Moras PP därefter är ganska tomt i 5 minuter.
Ja, nej men så är det. Alltså där har ju Mora verkligen chansen att kunna vända på hela tillställningen och då har ju dessutom Djurgården tappat Linus Klasen i matchen så då hade de inte haft någon, jo det är klart de har andra offensiva spelare också, men de hade ju inte haft den stora offensiva kraften att kunna vända tillbaka det sen om Mora då hade kvitterat och kanske till och med tagit ledningen. Så att det är klart för Djurgården är det ju väldigt skönt att inte Mora gör något bättre av det.
Annars tycker jag att PP-spelet fram tills dess, om man ska jämföra de här två lagen, Djurgården, de är, som jag ser, alldeles för statiska, långsamma. Mora, de hade fler platsbyten, en helt annan rörelse och ännu mer skottvinklar också än vad Djurgården hittar. Kolla hur Moras första PP-mål blir till där med Persson och Karlsson. De skiftar, pass till blålinjen, får att ta hög position, instick i mitten och sen till slut får Persson rätt yta för att trycka an. Hade de spelat så i det där 5 minuters PP, då hade de faktiskt kunnat få till 2 mål i det numerära överläget.
Men det är ju så att när det blir 5 minuters PP, det är ju faktiskt ingen, det är ju ingen slump att det ser ut så i 5 minuters PP, för du känner att du har så mycket tid på dig och du har inte den riktiga desperationen i grejerna och det, alltså rent statistiskt så måste det ju visa sig hur pass mycket sällan, eller hur pass sällan som det faktiskt blir mål i 5 minuters powerplay kontra 2 minuter som du då slår ut tiden man spelar i den spelformen. Men Johan Persson måste jag ju säga, han har gjort 7 poäng på 7 matcher i slutspelet. Han närmar sig ju någonstans den formen som man ändå förväntar sig av honom, kan jag tycka, här i slutspelet när det gäller som mest.
Är han på väg mot 22-23 formen där? Var det 16 eller 17 raka matcher med poäng, har jag för mig, eller något sånt där?
Det var inte mål, va? Det var poäng.
Alltså, hur var det? För det var ju något rekord han slog i fjol. Det kanske var mål då. För att jag träffade honom uppe i Örnsköldsvik när han tog det där rekordet och fotade honom med pucken. Så det kanske var baljor han reggade i antal matcher i rad.
Jag vill tro att det var faktiskt att det var mål som han hade, som han satte det där rekordet. För 16-17 matcher, det tycker jag känner igen att det ändå är en drös av spelare, eller inte drös, men ett gäng i alla fall, som har lyckats med i poängväg. Så att jag tror att det var mål faktiskt.
Ja, du har säkert rätt. Linus Klasens crosschecking då. Det finns ju en del likheter med Jordy Benz och Rickard Olséns som vi såg i det första mötet mellan Brynäs och Bickaskoga. De är det när han landade aldrig på disciplinnämndens bord. Det blev inga avstängningar, det blev inte ens anmälan av det. Hur tror du att det kommer att se ut nu med Klasen? Kommer det här skickas vidare eller inte?
Jag vet inte riktigt om det ligger honom i fatet att han, om han nu kom undan den när han trycker till linjedomaren uppe i Umeå också, om det ligger honom lite i fatet att han någonstans kanske har samlat ihop det. Samtidigt så fick han ett matchstraff i matchen, så de kanske nöjer sig med det. Det är jättesvårt att avgöra, för någonstans när jag såg Ben och Rickard Olsén så kände jag, men okej, nu kommer det här säkert landa på disciplinnämndens bord, men det gjorde det inte, så att jag vet inte riktigt vad man ska ha de här anmälningarna, framförallt under slutspelet, och jag höll ju inte alls med att det skulle anmälas till exempel på Mora AIK, men det gjorde det, så att jag vet ärligt talat inte.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Men hade det här varit grundserien, då är jag helt övertygad om att det hade varit 2 eller kanske till och med 3 matchers avstängning. För vi såg ju vad Bobby Nardella gjorde i HVs näst sista grundseriematch, eller om det var sista.
Fast så någon den. Alltså, den är så tveksam som man knappt såg den.
Nej, men det blev ju 3 matcher på Nardella.
Ja, absolut, det blev 3 matcher. Men jag vet efter tusan en som jag hann uppfattade, för jag tyckte det var så lite han gjorde. Men strunt samma.
Ja, men det rubriceras ju som en crosschecking, och jag tänker att man skulle kunna jämföra de här situationerna med Nardellas tilltag också. Så att man märker ju skillnad här i bedömningarna grundserie kontra slutspel. Det är det jag vill komma till här. Det är ju andra regelböcker som gäller när det vankar slutspel.
Och någonstans är väl det bra. Så då kan man ju tycka att det då borde väl det anammas också när det gäller dummar på körningarna, att inte behöva plocka väck dem i 3 matcher, Ölund och Karl Östman till exempel.
Exakt. Vi ska inte dra det ytterligare en gång. Det har vi gjort alldeles för många gånger i Hockey Plus Extra hittills. Vi hoppar tillbaka till matchen. Jag tycker Mora gör en grym bortafight och är det bättre laget över 3 perioder. Men sen får Djurgården lite fäste i offensiv zon i slutet av andra perioden. Och sen är de ju hänsynslösa i tredje när de väl får chansen. Och sen de försvarar ändå Andreas Kasse rätt hårt och väl när Mora trycker på för ett kvitteringsmål där i slutet också. Innan de drar på sig en utvisning, vill jag säga.
Ja, absolut. Men alltså, Djurgården i medvind på Hovet i slutspel, det är ju bland det tuffaste. Då kvittar du i princip hur dålig match du har gjort från Djurgårdens sida. Börjar de få lite medstuds, lite medflytt, får en straff med sig, Linus sätter dit igen. Då vet Mora att det väntar en fortsatt tuff kväll, och så får de då 3-2 innan Klasen tar den utvisningen.
Men är det inte 37 minuter rätt beige minuter från Djurgården totalt sett? Jag tycker egentligen att det är bara juniorkedjan som driver dem 5-5 i långa stunder.
Ja, alltså till och med det där målet från Ulle Liss är ju en riktigt nonchalant passning egentligen för Linus Klasen, när han bara skvätter iväg den och sen så landar den. Men visst, det är ju säkert skicklighet i det också. Och det skottet ska väl egentligen Ignatjev ta. Det är lätt att sitta här och säga det på ett Ulle Liss-skott, men han har ju faktiskt fri sikt hela vägen. Så Ignatjev, som har varit så bra hela säsongen, han har ju ändå byggt upp en nivå där jag i alla fall förväntar mig att han ska ta de puckarna.
Men märker man inte hur mycket Mora trivs att spela på Hovet också? De måste ju ha haft en grym känsla att gå in i semifinalen med att veta att men vi har vunnit fler matcher här än vi har förlorat under säsongen.
Jo, men det är klart att de går in med god känsla. Visserligen så vann ju AIK 2 matcher på Hovet, men Mora vann ju faktiskt den sista där på Hovet när man vann efter en lång övertid, den som du och jag bevittnade på Hovet. Så att lite god känsla tror jag man har, plus att de, precis som många andra, om man får säga landsortslag, har alltid ett bra följe på Hovet. Det finns ju inga som kan fylla den tårtbiten där på Hovet som den typen av lag som Mora och alla lag längs med hela E4-kusten egentligen kan göra. För det är så många utflyttade som kommer på de matcherna och fyller upp den tårtbiten.
Just den där matchen du nämnde när vi var på plats på Hovet och såg Mora ta den där övertidssegen. Då började ju Noah Sten växa fram som din norska favorit i den där kedjan. Och jag såg att du la ut ett inlägg på X också där den känslan bara hade förstärkts under kvällen, va?
Jo, men alltså den har väl förstärkts egentligen under hela slutspelet. Det har ju slagit mig också att jag har ju målat upp en bild av att det där är bara en som en gritter rakt igenom. Men han har ju spel i sig. Det var ju synd att han inte norpade dit det där friläget också som han faktiskt hade under matchen.
Men alltså när han jagar en lös puck som är några meter framför honom och han känner att ja, men jag har hugg här, då är han som ett rovdjur som ser ett byte som börjar blöda. Alltså det är liksom, borra ner huvudet, de där skridskorna, de bara går i ett. Så han ska mata på och ta sig via alla motståndare för att nå den där pucken, nå det där bytet. Det är en enorm utväxling i den där skridskoåkningen.
Man kan väl säga att han är ganska slutspelskompatibel. Det var ju slutspelet förra året som jag fick upp ögonen för honom första gången under förra årets slutspel. Och sen har det egentligen bara gått spikrakt för honom. Och jag såg ju som sagt inte det komma på det här sättet. Det har ju växt fram egentligen sen jul, skulle jag säga. Att han skulle ändå vara så pass bra i spelet också och kunna smälla dit baljor utöver då det fina fysiska spelet.
Ja, men det som är så fascinerande med talanger i den här åldern också. För både Brandsegg Nygård och Westerheim tror jag att högre tak än vad Sten har. Men här och nu charmas man ju allra mest av vad Noah Sten gör i Hockeyallsvenska slutspelet. Men vi får se vart de där karriärerna tar vägen. De är som sagt endast födda 04.
Jag vill minnas att vi träffade då Dallas-scouten Per Johansson i Ängelholm faktiskt i vintras då när vi var på den matchen precis dagen innan nyår. Och då pratade han om de här moranormännen och då sa han så här att Noah Sten är väl den som hade gått in i SHL direkt och kunnat lira. Petter Westerheim är den du kanske har mest nytta av i SHL över tid, men där största taket är på Brandsegg Nygård där han kommer flyga högst i sin karriär.
Det var en väldigt bra sammanfattning måste jag säga.
Ja, den får vi tillägna Per Johansson, för det var han som sa den.
Ja, kul att du minns i alla fall. För det här var helt bortblåst för mig. Men du, Djurgårdens attackplan här då? För jag tror inte att de är nöjda med insatsen i den här första semifinalen. Även fast de tar hem vinsten här och leder med 1-0 i serien. Vad tror du att de måste göra till nästa match om 2 dagar som spelas även den på Hovet?
Väldigt bra fråga. De får ju få upp intensiteten i grejerna och bli mer djurgårdiga eller vad man ska säga. För att man kan ju inte förlita sig på att man spelar på det här sättet och ändå lyckas vinna. Och sen så vet vi inte i dagsläget, det kommer ju vara klart när den här podden släpps, om Linus Klasen kommer vara med i nästkommande matcher också. Men risken finns ju ändå i dagsläget då när vi spelar in detta att han inte kommer vara med. Då tappar man ju en jätteoffensiv faktor som ändå har visat sig i slutspel. Det visade sig inte minst mot Modo förra året till exempel när han egentligen på egen hand såg till att tvinga fram en match 7 i Övik.
Mm. Men hade jag här på Djurgården då hade jag ändå varit orolig över 1. Moras fart. Jag tycker att de har stora problem med den i den här matchen. Och 2. Moras stora spel. Alltså hur de kan förflytta sig över zoner på ett väldigt snabbt och effektivt sätt. Hur de tar sig från A till B. Alltså, de spelar på ett sätt som jag i alla fall får känsla av att Djurgården blir väldigt obekväma med. Så hur man ska komma till bukt med det egentligen, det är en tuff nöt att knäcka för Micke Holmqvist och gänget.
Ja, och jag tycker ju sådana spelare som Anton Eriksson och Henrik Eriksson gör ju jättebra. Alltså det jobbet som de lägger ner när Anton Eriksson verkligen krigar in 0-1-målet i matchen. Det är ju också väldigt slutspeligt hur det går till det målet. Henrik Eriksson sätter ju en propp i det på Alexander Ytterell, tror jag. Och alltså Mora är ju väldigt slutspeliga om man får säga så.
Ja. Och det har det inte snackats mycket om under grundserien. Det har varit SSK mycket där och även Brynäs. Men Mora man tänkt, ja men de är häftiga nu under grundserien. Men sen kanske de inte kommer räcka till i slutspelet. Men det gör de ju verkligen så här långt.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här. Som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du ska förresten också till Skandinavium imorgon. Eller idag då när den här podden släpps. För det 7:e mötet, Frölunda-Leksand. Vad har du för förväntningar?
Ja, match 7 är ju alltid match 7. Så att det är klart man har väl förväntningar på den typen av matcher. Framförallt så ser jag fram emot läktarkampen. Leksand är alltid mycket folk i Göteborg. Och det kommer att bli fullsatt i Skandinavium. Sen matchen kommer säkert bli tajt och så som det blir vid match 7, och det blir väl säkert förlängning. Jag såg match 7 i Skandinavium 2017 faktiskt, när Frölunda mötte Brynäs i semifinalen, och då gick det väl till tredje perioden innan, om det var Oskar Lindblom rent av som avgjorde för Brynäs. Det var då de hade Lindblom, Jesper Jensen och det var inte Greg Scott, utan det var den andra jänkaren där, vad heter han då?
Ja, det var exakt den korta Kevin Clark var det.
Just det, det var de som var den dominanta kedjan i Brynäs då. Och tog ner ett väldigt bra Frölunda-lag faktiskt.
Ja, men tittar man till det Brynäs-laget, än idag förstår jag inte hur de tog sig till final faktiskt. Alltså det var inget att hurra över den backsidan. Alltså Jonathan Podas var inte Jonathan Podas 2024 ska vi säga. Sen gjorde han absolut inte bort sig. Det var en bra SHL-back då. Men backsidan, målvaktsstallet där också, funderar man lite på så här, Rautio och Sandström, det var väl inte liksom ett av de bästa paren i SHL. Och framåt som du nämner, det var den där kedjan framförallt. Sen var det kanske inte så mycket mer.
Ja, det var Thomas Zaborski, den här slovaken som var med också i någon av toppkedjorna. Och sen var väl,
Ikonen var riktigt bra va?
Ja, Ikonen var bra. Hade de värvat honom från Djurgården då, eller var, hade han gått på andra håll? Jag vet inte hur det var, men Ikonen var, han var bra va?
Så var det. Djurgården till Brynäs. Och jag har faktiskt Ikonens Djurgårdshandskar här hemma. Som jag ibland brukar spela lunchhockey med.
Okej, tar du då fram Ikonen-formen från 2017 då eller?
Nej, det finns inga likheter där överhuvudtaget. Men de där handskarna, de är nötta ska jag säga. Och det är framförallt från mitt håll. De var ju mer eller mindre intakta när jag fick dem. Men nu är det hål i bägge handskarna, så jag måste nog slänga dem där. Ja. Det var inte här vi skulle hamna, utan vi ska ju snacka lite om Frölunda-Leksand också. Som har varit en häftig matchserie. Oerhört jämnt och tajt. Och jag sa det till Jennifer igår. Att jag tycker att det har varit en ologisk kvartsfinal på det sättet. Att det är bättre laget i matcherna. Har förlorat. Och så har det varit för både Leksand och Frölundas del.
Jag lyssnade på Challe efter matchen igår. Där han sa att när vi inleder dåligt då vinner vi matcherna. Så att han sa att nu ska vi inleda dåligt. Förvarnar han då Roger Rönnberg på. För då kommer vi vinna matchen. Jag vet inte om han lägger upp den taktiken riktigt.
Men du. Är det en liten bromance mellan Roger och Challe eller?
Ja, det vet jag inte. Vad grundar du dig på?
Jag tycker det verkar vara god stämning mellan dem, trots att det ska vara hetskt i en sån här kvartsfinal och det är mycket känslor som bubblar och så vidare. Jag har sett en hel del bilder på, om det är bildbyrån och även från reporter som har följt de här matcherna, att det är smile och det är skratt och de vågar bjuda på sig själva på presskonferenserna. Alltså jag får känslan av att båda njuter väldigt mycket av det här.
Ja, det tror jag. Challe framförallt njuter ju säkert jättemycket av att vara inne i en match 7 i en kvartsfinal. För Challe hade ju nästan mer eller mindre stängt ner sin tränarkarriär och tog väl upp den lite grann när HV knackade på dörren förra året och fick då chansen som assisterande. Och nu står han plötsligt som en av två huvudtränare, så jag tror Challe känner lite nytändning av gammal glamour, om man får säga det. Framförallt som spelare var han ju väldigt, väldigt framgångsrik och vann SM-guld och spelade långa slutspel.
Ja, och kapten 94 va?
Det var han va? I OS menar du?
Ja, visst var han det. Han hade set då. Ja. Det glömmer man lätt bort.
Ja, och han fick ju faktiskt avsluta sin karriär på det optimala sättet också när han vann där i Karlstad 2001 när Daniel Tjernqvist avgjorde. Det är inte många som får avsluta med ett SM-guld. Det är han och till exempel Per Ahlbrand på tal om 2017 som avslutar med ett SM-guld.
Ja. Jonas Frögrens avslut med Leksand var också häftigt när de tog sig upp där 2016 efter mirakelkvalet. Challe för övrigt pryder ju ett av de vackraste tifon jag någonsin har sett, som du och jag fick följa live förra året med Challe och Emil Tifot där, som Djurgården vevade upp inför en av matcherna mot, var det Björklöven eller Modo? Jag minns inte riktigt.
Det var mot Modo vill jag minnas, men på tal om tifo, såg du Djurgårdens tifo under kvällen?
Ja, alltså det är väl bara bug och bocka för att vi får med om den här showen. Alltså, när Djurgården är i slutspel, då blir det alltid fina och vackra tifon.
Ja, och detta var ju liksom en trestegsraket där man liksom byter ut. Och det är ju inte ofta vi ser det i hockeysammanhang. I fotbollssammanhang kan man ju faktiskt se det. Men just i hockeysammanhang så är vi inte alls bortskämda. I grund och botten så är det ju ganska enkelt tifo att bedriva. Men det ska ju få tusentals människor att göra det också.
Ja. Och med tanke på vilken klass det var på de allsvenska arenorna när det kommer till tifon, så är det bara hoppas att ishockeyn anammar det ännu mer. Jag tycker att nu hamnar vi på ett stickspår här igen, Svensson, men upplever inte du att under de senaste 4, 5, 6 säsongerna kanske, så har SHL och hockeyallsvenska publiken höjt sig när det kommer till dels läktarinramning, men även tifobyggandet? Alltså, vi har fått sett många praktfulla sådana vevas upp på ståplatsen under de senaste säsongerna.
Ja, och det är rätt många olika klubbar också som gör det. Men det är Färjestad, det är Leksand, det är Luleå, det är Modo har gjort något, Djurgården, Timrå har gjort något. HV gör ganska bra tifo också emellanåt. Så att till och med Oskarshamn har gjort jätte, eller till och med, men Oskarshamn har också gjort bra tifon. Så att det är på många olika håll. Det finns en ganska bra bredd på tifoverksamheten ute i Hockeysverige numera.
Ja, tänk att Oskarshamn börjar den här säsongen på hemmaplan med det där Oskar Engsund-tifot. Det är väl topp 3 eller topp 5 den här säsongen faktiskt. Minns du förresten vad jag sa om Challe vid årsskiftet? Vi ska avsluta med det.
Var det någonting i stil med att han kanske kunde bli årets tränare i din bok, eller?
Ja, men han var kalenderåret 2023s tränare.
Så var det, ja.
Kommer in i HV71. Injektion direkt. De har en av de häftigaste vårarna någonsin, skulle jag vilja säga, med när de bara flyger fram där och lämnar bottenträsket, och sen klarar de kontraktet och sen ser vad han har gjort med Leksand här också tillsammans med Challe och David Prins. Nej, häftigt. Kul att Challe är tillbaka i topphockeyn i Sverige. Och kul att du var tillbaka i Hockey Plus Extra den här gången, Svensson. Det tackar jag för.
Ja då, det var det lilla.
Och sen är ju du Sanni och Svensson också imorgon torsdag. Ni spelar in direkt efter att du har fått uppleva den där fighten i Skandinavien på plats. Jag vet inte, Sanni kanske är där också, va?
Nej, ja, han är ju inte det, så det blir faktiskt från distans där från Skandinavien. Jag hade hoppats på att han skulle vara där så vi kunde få lite känsla från Skandinavien. Men han får ju ta sina känslor från TV och jag får ta mina känslor på plats, så det blir säkert bra.
Ja. Och nu är det så dags, så vi säger godnatt till varandra och på återhörande till alla lyssnare också som har varit med i det här avsnittet. Ett avsnitt om dagen för resten av slutspelet är det som gäller. Ni vet var ni kan kontakta oss, adam.johansson@expressen.se eller vårt Hockeypuls Instagram-konto. Puss och kram på er. Hej hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.